Varmt välkomna till Aktörspodden. Jag heter Johan Moder, Johan Mårtsson, och vi har med oss Magnus Thulin. Hallå Magnus.
Ja, tjena tjena. Det känns nästan som man börjar bli lite en stammis i din fantastiska podd.
Ja, men det är du faktiskt, det får jag säga. Ja. Men vi är faktiskt inte på Hotell Flora och Flora Workspace på grund av viruset som är. Men givetvis sänder vi ut väldigt många varma tankar, för annars hade vi suttit där, Magnus, eller hur?
Ja, det hade vi definitivt gjort. Nu får man ju sitta, jag vet inte var du sitter. Jag sitter på mitt kontor, eller ute på mitt lager sitter jag faktiskt. Jag sitter med inleverans, har kommit precis, så det är lådor överallt.
Ja, men det låter i och för sig bra. Jag sitter på mitt kontor. Lagret ligger där nere, så jag behöver... Jag har faktiskt väldigt fint här faktiskt, för jag säger ute i Partille. Oj, oj, oj. Ute i Partille säger jag bara.
Det är alltså, där... är det det som kallas Göteborgs gräddhylla?
Ja, det är Göteborgs gräddhylla. Ja, staden utan pelisor. Nordens Venedig. Ja. Partille.
Härligt,
va? Men vi kör igång som vanligt, håller på att säga, och vi fortsätter lite i alla liksom up and down som har varit, och du är ju, har ju stenkoll på det här med corona och det som händer i företagsvärlden, så det är egentligen bara dags att köra. Vad är det som har hänt?
Ja, precis. Vi gick igenom en del förra gången, och då hade det ju precis kommit en del krispaket och sådär, och nu har det väl lagt sig och sjunkit in lite, och man har fått lite mer information och sådär. Och i och med att jag håller på med politik också, så har jag ju grottat ner mig ganska mycket i detta, beroende på att jag är ju verkligen ingen covid-19-corona-expert. Så då får man istället experta ner sig liksom i företagsfrågor relaterat till den här grejen. Och ja, men det vi pratade om innan, vi pratade lite om krispaketen förra gången. Jag tänkte jag skulle bara repetera lite snabbt. Är det okej, Jonas?
Ja, men kör va.
Ja, vi pratade lite om, vi har ju korttidspermitteringar som är igång och rullar, och sen ungefär en vecka tillbaka så kan bolag gå in på Tillväxtverket att ansöka om korttidspermitteringar. Så förslagsvis så om ni är i behov av detta, så går ni in på Tillväxtverket. Det finns länk direkt på statssidan för det.
Och det innebär, men kan vem som helst göra det, eller måste man typ ha tappat någon typ av omsättning, eller om det räcker att man känner att man har, jag kommer ha inga jobb nästa vecka, och då kan man...
Nej, det är ju inte, funkar inte riktigt på det sättet. Alltså det ska, dels så ska det ju vara coronarelaterat då liksom. Och det ska ju vara att man har, att man kan visa upp det för Tillväxtverket då, att det har gått ner otroligt mycket i omsättning då till exempel under coronakrisen. Och sen är det ju så att man gör ju liksom en ansökan till Tillväxtverket, och sen kommer hon behandla den här ansökan. Och vad jag har förstått och vad jag har hört, att de som har gjort de här typen av ansökningar än så länge, det är att man måste vara väldigt, väldigt noggrann i ansökningsprocessen, för annars kan det ta mycket längre tid än vad det initialt ska göra. Så ska man göra detta, se till att ni har på fötterna med dokumentation och allt de behöver. Så jag tror inte det är så bara för att du väljer att, till exempel om du och han skulle åka till Dubai och ligga på stranden nu liksom, så kan inte du bli korttidspermitterad för det.
Tror du inte jag hade kunnat fuska till med det? Alltså jag är ganska övertygad, om jag verkligen hade lagt manken till, så hade jag nog kunnat få det till det.
Ja, men du och jag är ju ganska kreativa människor, eller hur? Så om vi hade slått våra huvuden ihop, så kanske vi hade kunnat...
Ja, men jag menar heller, ja, men precis, men då hade vi ändå åkt dit sen. Det hade inte varit...
Ja, precis. Ja, det, alltså man har ju snackat en hel del om det här, alla de här krispaketen, hur mycket ekonomisk brottslighet som kommer komma på köpet så att säga, och det kommer nog komma en hel del tyvärr.
Ja, men det gör det ju alltid också. Men i alla fall, ja, då är det permitteringarna.
Ja, precis, det var permitteringarna. Sen är det ju det här med sjuklöneansvaret som vi ju varit inne på innan och pratat om. Där föreslår jag att man går in på Försäkringskassans hemsida för att läsa mer. Det handlar ju helt enkelt om att staten tar hela sjuklöneansvaret i 14 dagar. Man har också tagit bort karensdagen. Det har ju varit en del, vad ska man säga, kritik mot det måste man ändå säga, för att det är ju så att det har ju, det gäller ju i april, men det innebär ju också då att de som har haft det här problemet under mars, det är ju, det går ju en del meningen beroende på att man tog bort karensdagen redan i mars, och att det är för vissa företagare kommer inte det att gälla i mars då helt enkelt, om man ansöker om detta efteråt. Så där finns nog mer att göra skulle jag säga. Har du läst någonting mer om det, Johan?
Nej, jag har inte läst någonting om man säger, utan med våran del så har vi haft hemma personal i mars, om man säger. Tre personal har varit hemma, om man säger, och det är ju i princip 3 veckor då som vi har blivit av med på grund av det. Och det är ju mycket pengar för ett litet företag så att säga.
Ja, verkligen.
Nu överlever vi ju inte jättesmå, men säg att vi hade varit 3 personal totalt sett, och så är alla hemma, då hade det varit jäkligt tufft kan jag säga.
Precis.
Men okej, okay, så det gäller... Nej, jag har inte hört någonting överhuvudtaget.
Jag har faktiskt fått en hel del mejl ifrån oroliga småföretagare kring detta. Och i och med att det är så väldigt mycket av de här förslagen som kommer ut och som klubbas igenom, det är fortfarande, tycker jag, ganska bristfällig information om vad som gäller och sådär. Så jag skulle ändå föreslå att i och med att det ändras hela tiden, jag tycker man ska gå in på Försäkringskassan och verkligen läsa där inne. Och gå in på Försäkringskassans startsida liksom, och där står det, det börjar med, det står om coronaviruset, det här gäller just nu liksom. Så småföretagare ute, har ni bekymmer med sjuklönerna, så gå in och kolla på det. Jag glider vidare, Johan.
Och gör det.
Då var det ju det här, jag tror jag snackade om det förra gången också, det här företagslånet via Almi. Då har ju de tilldelats 4 miljarder och där bolag kan gå in och ansöka om de här lånen då. Det är en maxränta på 4,95%, men det är behovsbaserat, det är så att säga individuellt baserat. Så räntan kan vara som max 4,95%, men den kan säkert också vara under det beroende på vad man gör för ansökan och Almis bedömning då, hur livskraftigt bolaget är. Och kan också vara bra att säga faktiskt att det är ju så att det är många startup-företag som ligger riktigt risigt till nu faktiskt. Jag träffade några killar förra veckan ifrån Lund som har ett ganska framstående startup-bolag, fast som inte har kommit igång med någon omsättning och försäljning ändå. Och de ligger risigt, riktigt risigt till, och Almi-lånet gäller också för startups upp till 500 000. Men även där, det är Almi som gör en bedömning om bolaget kommer vara livskraftigt och om man kommer få det här lånet. Värt att säga kan väl vara att både räntorna och amorteringarna på det här lånet kan skjutas upp från start faktiskt. Så ja, det är lån där igen. Sen kommer vi till det här med tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Där... Det är ju nästan en av de punkterna som jag tycker bäst om som småföretagare faktiskt. Och anledningen till det är ju helt enkelt att detta ger ju effekt direkt. Det kräver inte så mycket byråkrati för småföretagare. Det är helt enkelt så att man går in på Skatteverkets hemsida. Idag är det den 14, så det är väldigt mycket folk som deklarerar idag. Jag till exempel skulle deklarera ikväll, hade jag tänkt, löner. Och då är det så att då går man in på Skatteverkets hemsida, man klickar i en ruta som heter 64, ruta 64. När man har gjort det så går arbetsgivaravgifterna ner automatiskt, och det är faktiskt en rätt bra process. Måste ge lite cred till Skatteverket där, som jag tycker de har gjort detta ganska pedagogiskt. Jag har faktiskt gjort en film om detta på magnusstolin.se, så kan man gå in om man vill. Där kan man... klicka på tillfälligt sänkta arbetsgifter i krispaket då runt i mitt nyhetsarkiv, så kan man kolla exakt hur det går till. Men Johan, vad säger du om den? Alltså, den är ju ganska konkret, den med tillfälligt sänkta arbetsgifter, eller hur?
Ja, men den är bra. Den är riktigt bra. Nej, men jag har massa saker just som vi egentligen det här avsnittet handlar om, ska vi ändå förtydliga. Det är ju lite, vad är det som händer, och tycker vi att man gör tillräckligt mycket arbetsgivaravgifter? Jag förstår inte varför man inte tar bort pensionsavgiften. Varför inte bara ta bort hela arbetsgivaravgiften? Varför ska det vara kvar 10%? För mig är det liksom, om det är det som gör om ett företag överlever eller inte överlever, så är det totalt... Alltså hjärndött att man har kvar 10% av arbetsgivaravgiften. Helst om det här rör sig kanske ändå om förhoppningsvis en ganska kort period, kanske ett halvår eller någonting. Så förstår jag inte varför man som regering för igenom ett beslut där pensionsavgiften. Jag menar, vem bryr sig om pensionen om man inte har ett jobb att gå till? Alltså jag menar, Magnus, vad tycker du om detta?
Ja, alltså jag förstår din tanke där. Jag tror att det är rätt många tankar som går så där. Men jag vet inte exakt varför det är så här. Men om jag ska spekulera fritt så skulle jag säga så här, att de här sista 10% på arbetsgivaravgiften då som går till pensionerna, det handlar väl helt enkelt om att vi har ett pensionssystem som är ganska beroende av detta, och det finns någon speciell lagstiftning runt omkring det. Det är ju så att säga pengar som ska användas under ganska många år till folks pensioner då. Medans de andra delarna av arbetsgivaravgiften är på något sätt liksom mer operativt, att det används under nuvarande år som skattemedel för att finansiera välfärd och sånt då, sjukvård och ja, vad det nu kan vara. Så jag skulle faktiskt gissa att det har med detta att göra. Det är kanske inte ett jättebra svar, men det jag tror att antagligen är det så att det skulle bli ganska knepigt att ta bort den där sista. Det
ja, men då kan ju lika gärna staten tillföra ett eget lån då som de kan betala in de pengarna, om det är de pengarna måste in på ett visst konto.
Ja, Absolut, så kan det, så skulle man definitivt kunna resonera. Men det är ju så att hela det finansiella systemet och lagstiftningar hit och dit är ju ibland ganska komplicerade. Så det kan vara någonting som har ställt till det här, skulle jag gissa. Men å andra
men
sidan...
Men i summa summarum så handlar det om, finns pengarna på kontot eller finns inte pengarna på kontot? Och var egentligen pengarna kommer ifrån? Jag tror att det går att komma runt
pengarna, precis.
Så länge pengarna är där. Men oavsett så är det så här... 550.
Men jag kan ju ändå lägga till då, jag menar, det är ändå partier som har varit ute och svingat i det här. Till exempel Moderaterna har ju varit ute och sagt att man ska börja plocka bort hela arbetsgiften. Så jag menar, och jag tror inte att Moderaterna är helt ute och cyklar. De har nog säkert på fötterna när de pratar om detta. Så det ska bli intressant att följa vidare debatter faktiskt.
Ja, precis. Men i alla fall, det ska vi ändå säga det att alltså, oavsett så tycker jag att alla partier försöker faktiskt göra väldigt bra för Sverige ändå. Så att det är inte så att vi attackerar något parti eller egentligen är vi opolitiska, förutom Magnus som är politisk. Men han får ju bara vara sådär, gnutta lite politiskt, inte så mycket egentligen.
Ja, precis.
Vi är ju inte politiska. Men det som jag tycker är ju att arbetsgivaravgiften är på 560 miljarder om året ungefär är intäkter till staten, så att säga, ungefär. Ish, jag tror att det är 556 eller var det förra året, och jag vet inte exakt om det finns några prognoser för i år, men vi säger att det är 560 miljarder ungefär. Vi kanske säger att coronakrisen kommer att röra sig om ett halvår. Det rör sig om 250 miljarder ungefär om vi tar bort alla arbetsgivaravgifter i merkostnad eller förlorad intäkt, så att säga, till staten. Då tycker jag liksom, det är klart att det är enorma stora summor, men om man ska se på det i sikt och man ser till så att företag överlever, så kommer ju ändå, om man får in normala volymer pengar sen, så är det ju ändå någonting så som vi klarar, eller staten och statsskuld och allting klarar. Vi klarar ju det utan problem.
Absolut. Alltså om det är som det är precis som du säger, det ligger runt 500 miljarder, och säger du då under 6 månader så blir det ungefär 250 miljarder precis som du sa. Och det innebär ju, alltså det skulle man i princip kunna låna det, och då skulle det läggas i så fall då på, kanske man skulle kanske kunna finansiera det olika, men säga att det skulle lägga sig på statsskulden, så det är ju en ganska liten ökning av statsskulden. Så absolut, så om det bara skulle handla om arbetsgifterna, statens utgifter i den här krisen, så hade det varit lugnt utan problem, tror jag. Men det handlar inte bara om det, det är väldigt mycket andra utgifter också.
Jo, men såklart om folk blir varslade och alltså sådär, va, A-kassa och det, ja, allting som, ja, vad det nu rör sig med liksom. Det är ju det är egentligen det handlar om, allting, hela allting, alla krispaket handlar ju om att rädda jobben.
Det
är
exakt.
Ju, alltså, men sen ibland så kan man ju tro att det här rädda A-kassa, och klart att A-kassan är asviktig för de människorna som blir av med sitt jobb, inget som sagt, men kan man rädda jobberna så behöver man ju inte ens tänka på A-kassa. Så att jag tänker att man ska egentligen attackera problemet mer i den änden. Jag vet inte, alltså jag hör runt omkring. Jag hade en samtal med en från Sölvesborg och en från Torsby? Nej, Torsbyberg, eller nu kommer jag inte ihåg orten lite där. Som klarar sig ändå hyfsat okej, och vissa klarar sig inte alls. Och vissa hempermitterar hela sin personal, som jag också har talat om. Och, så att det är väldigt mycket olika signaler kommer från företag Sverige idag. Vissa klarar sig...
Alltså är det inte som du pratade om, du var ju inne på det förra veckan, du pratade ju om de här olika stegen liksom. Att ja, nu är det liksom besöksnäring, sen tjänsteföretag, sen kommer industrin och så här. Och ju längre in den här krisen går, ju fler bolag och ju fler branscher kommer ju bli påverkade på något sätt. Och jag är lite extra orolig för industrin på något sätt i Sverige. För jag menar, industrin är på något sätt mot i hela samhället. Och är det så att väldigt, och speciellt kanske på landsbygden då, alltså utanför storstäderna, för om man kollar på statistiken så är de flesta jobb och de flesta som har försvunnit och de som har tagits hårdast än så länge, det är ju liksom storstäderna. Men om detta sprider sig ut på landsbygden mer, och vad det gäller då kanske tillverkningsindustri och så här, då har man ju sett historiskt att när fina gamla industribolag går i konkurs på landsbygden, så kommer inte de tillbaka igen faktiskt, tyvärr. Så storstäderna är inte så himla orolig för, det är lite mer faktiskt landsbygden.
Men alltså, alla de stora bolagen har ju redan permitterat, liksom Volvo, voilà, 10 000 eller något ish.
Ja, men nu pratar ju inte jag kanske om de typen av bolag. Jag pratar ju mer om, ja, men du vet, åker ut kanske till Gnosjöregionen eller liksom Värnamo eller sådär, där industriklustret är. Ja, men fina liksom industribolag som omsätter kanske en halv miljard, en miljard på något sätt. Så inte de jättebolagen som Volvo. De. Jag tänker mer kanske de andra bolagen.
Ja, men precis. Jo, men så är det nog säkert. Men det är svårt att, det är alltid svårt att hitta investering, helst om liksom, det är en lågkonjunktur som känns eller på väg, eller om det är en lågkonjunktur som kommer efter detta. Då är det svårt att också få pengar till att investera. Så om väl bolagen klappar igen, så dröjer det nog länge innan man får likvida medel och finanser att kunna dra igång det igen och marknaden är tillräckligt stabil. Liksom. Så det är ju inte konstigt att det blir så.
Nej, precis. Så menar förra veckan, jag vet inte vilket sin, eller förra veckan, förra gången vi snackade, så var man ju ändå lite, man gick ju så där, jag tror jag sa det förra gången, att man pendlar lite med att det här kommer nog att lösa sig ganska fort när det är över, eller om det kommer att ta lång tid. Och jag börjar faktiskt bli lite mer pessimistisk. Alltså, man hör ju rapporter att, ja, att det här kanske kommer hålla på ett tag. Och, ja, är det så? Alltså, med tanke på att man inte har sett något sånt här i världshistorien tidigare, den här typen av ekonomisk kris, så börjar jag bli lite orolig faktiskt om det här blir, om det här håller på en längre tid. Att vi inte får den här tillbakastudsen som alla hoppas på något sätt.
Ja, det är jag nog ganska övertygad om att vi inte kommer få. Och det finns ju många olika aspekter. Om vi ska se till turistnäringen eller restaurang, hotell och hela den här biten, så tror jag att det är olika aspekter i det hela. För att restaurangbranschen, de restaurangerna som kommer vara kvar när det här väl öppnas upp och man får gå ut igen, så kommer ju folk gå ut och äta ganska fort igen. Liksom. Alltså det, där kommer inte vara det jättestor påverkan förutom den krisen som är just nu. När det väl släpper, så är jag ganska säker på att det kommer komma tillbaka till ganska normala nivåer ganska fort. Däremot så hotellbranschen är ju riktigt illa. Där är ju någonting som, om det inte finns pengar i kassan, för det kostar ju ändå en del att bo på hotell. Där kommer ju vara väldigt problem, för att företag kommer inte åka runt på hotell lika mycket, eller man tar inte lika mycket hotellnätter. Det är jag ganska övertygad om, man håller mer i pengarna. Så hotell kommer ha det grymt tufft framöver, även när det här släpper. Det är jag ganska övertygad om. Så jag tror att det är väldigt mycket olika typer av branscher. Typ marknadsföringsbranschen, den har ju det stentufft nu liksom. Och de kommer ju, de är ju sist liksom. De och bemanning. När tar man in folk till exempel? Eller när ska vi lägga lite pengar på synas? De branscherna kommer ju vara katastrof antagligen hela året. Jag tror det är väldigt svårt att se att det ska bara vända och folk vill lägga 150 000 på lite marknadsföring igen liksom.
Ja, precis. Alltså jag... Det är ändå så, jag var inne lite där på vad det gäller industrin också. Det är ändå så att, ja absolut, det kommer ju vara ganska mycket restauranger och så som går i konkurs den här tiden, tyvärr. Men det är också så att när det väl kommer igång igen, så kommer det ganska så snabbt, tror jag, finnas en efterfrågan liksom på restauranger. Så det kanske, och då kommer det poppa upp nya restauranger eller kanske eller gamla som återstartar eller sådär. Men som jag var inne på innan, du vet, sådana här investeringstunga bolag, du vet, som industribolag och sånt. Men att konka dem, det är inte så himla lätt att trycka igång något sånt igen liksom. Det, så är det.
Ja, nej, men så är det. Och det, där är vi liksom, första zonen är vi ju redan och blåst förbi i, och det gjorde vi ju nästan första veckan av den här krisen, om man säger. Och det var ju restaurang och bemanning och hotell liksom. Och sen var vi inne i zon två då, och det kommer vi in på liksom på tillverkningsbranschen, om man säger industri, att det, alltså det finns inte samma efterfrågan längre på saker och ting. Och då faller ju ganska mycket. Många gånger så finns det oftast beställningar och man ligger med en orderstock. Men när den orderstocken börjar ta slut, så kommer det tillförseln inte lika stor. Och det är därav vi ser då liksom hempermitteringar till exempel på stora industrier som kanske lever ännu mer just nu i hur många bilar ligger liksom beställda, vill säga Volvo till exempel. När de ser en nedgång i orderstocken, så är ju de ju väldigt aktiva i deras hantering för att se pengarna, om man säger. En lite mindre industri, där kanske man inte är riktigt lika med, utan man kör på som vanligt till man bara känner att shit, det här, nu börjar det ta på det, och då kommer hempermitteringar. Men problemet är ju oftast då att då är kassan nästan redan slut. Och därav så, där är vi väl inte riktigt inne än, Gnosjöområdet, om vi säger det här, som är en väldigt industriell område i Sverige. Jag vet inte om påverkan är så himla stor riktigt ännu, men vänta en månad.
Jag har ju rätt mycket, jag har ju jobbat ganska mycket i den regionen och känner rätt mycket bolag och känner en hel del politiker och sånt där borta också, så det, och jag får vibba nu att det börjar bli tufft där nu också i de här industriklustren runt om i Sverige. Men det, som du säger, om någon månad så, ja, eller kanske nu är det ju, som vi var inne på, deklarationen är ju idag för många bolag, och Ja, vi får se lite här den närmaste tiden.
Ja, men det kommer ju konkurserna imorgon, kommer jag givetvis ut på Mod Johan-kanalen, så att säga. Där kommer ju lägga ut angång konkurserna, om man säger. Och där tillväxtanalysen går ut en gång i månaden, och det är ju någonting som jag älskar att prata om, så det kommer jag ju titta på. Och där var de tidigaste rapporterna som kommer ju var att konkurserna ökade med 100% från föregående år under mars. Nu är det inga statistiskt säkerställda resultaten, för jag har inte, för det kommer ju imorgon. Den 15:e, men det är ungefär vad hörsägen säger. Att det är 100% upp.
Ja, det är
och då snackar vi mars och inte april då, för april är över. Och det här kommer ju, det är ju, alltså, det är ju snöbollseffekten, om man säger, va. Det är, tyvärr är det ju så, va? För att bolag, alltså det är som dominospel, om man sitter där ute och tänker liksom, hur fungerar världen liksom. Det är när saker och ting börjar rulla. Och när då är det svårt att få det att sluta.
Alltså, det är väldigt svårt. Ja.
Om vi säger Magnus och jag gör affärer med varandra, säger vi. Jag är Magnus beställare, jag beställer ett jobb av Magnus för 150 000. Magnus klarar inte att göra det jobbet själv, utan Magnus behöver ta in en annan som hjälper till på det jobbet, som han måste betala 100 000. Och sen behöver den personen betala 50 000. Det betyder ju att när jag inte betalar min faktura på 150 000 till Magnus, för jag har kursat, då betyder det att Magnus förlorar 150 000. Och om Magnus då inte, om du beror på om Magnus är starkt likvid och har de typen av pengar att kunna ta den smällen. Kan inte Magnus ta den smällen, då går han ju också konkurs. Och då landar ju kostnaden på 100 000 i tredje led. Och kan inte han betala, så landar du i fjärde led på 50 000 då, om vi gör en väldigt, väldigt enkel då. 150-150 liksom så här. Och det är ju det som händer. Alltså går ett stort företag i konkurs, så är det ju, alltså hur många UE går i konkurs samtidigt. Jag menar liksom, tänk om Volvo hade kursat. Alltså det får ju inte hända liksom. Det får inte hända.
Nej.
Nej, och vad händer med de här, precis som Magnus pratade om i Gnosjöområdet. Alltså vad händer med de här industrierna där? När de kursar som special, får en specialtillverkning av en annan industri till en liten partikel eller liksom en liten grej, mojäng som de behöver till deras vara eller deras tillverkning, så att säga. Om de inte längre behöver den, då helt plötsligt har ju de ingenting där borta att göra.
Så... Nej, men det är precis, ja, exakt som du säger. Och jag... Som jag sa innan, de här industriklusterna liksom runt Mälardalen och i norra Sverige och här nere i södra Sverige runt Värnamo och Gnosjö och så där också. Det är himla viktigt. Alltså, jag såg någon bloggare som var ute förra veckan och skrev att ja, men det här drabbar bara Stockholm. Alltså, vilken jävla idiot. Alltså. Då har man inte koll på vad det här handlar om. Liksom. Man måste tänka lite fler steg här. Att, det finns mycket stora industrier som har stora... som anställer väldigt mycket människor runt om i Sverige.
Jo, men alltså så är det ju. Men det, där har du ju också så här lite att göra med inställning att göra. Så här. Är man till exempel liksom inte... Alltså man tänker liksom inte i en företagarvänlig tankegång. Eller man tänker egentligen inte som en företagare överhuvudtaget. Då har man ju den inställningen lite så som du sa förut. Även om inte du står för just dem. Men jag tog dig som exempel. Du sa ju där, det poppar upp ett annan restaurang där sen. Det är så. Precis. En människa som inte är företagarvänlig eller inte bryr sig om företagaren, då tänker man ju så här, nej, men du kommer klappa igen, men vad, herregud, vi har ju entreprenörer överallt, så det kommer ju snart komma fram en ny företag där, så det spelar ingen roll att den personen eller det företaget försvinner. Den inställningen har man ju då. För att jag menar, det kommer ju någon till. Problemet är ju då, precis som du sa förut med industrier, det kanske inte kommer någon till.
Och sen, nej, precis.
Och sen är problemet är att om tillräckligt många restauranger går i konkurs och de köper in varor från en grossist, då kommer ju den grossisten försvinna. Då kan ju, vad ska de nästa, liksom, ja, men då poppar upp en ny grossist någon gång. Men var köper den grossisten in varor ifrån? Då kommer ju de kursa. Alltså, det, liksom, det går ju så domino-grejer.
Precis, liksom. Precis. Liksom. Det, du är inne på helt rätt spår här. Jag skulle ändå vilja tillägga, jag snackade lite med en person också förra veckan om det här liksom att vara företagare. Jag menar, det är ju också så att är det väldigt många företagare som går i konkurs, man hamnar i personliga skulder etc, etc. Det är ju ändå så här att alla människor är ju inte företagare, eller hur Johan?
Så det är
inte så att det står på kö liksom att nya bolag kommer plocka upp hela tiden. Jag menar, det krävs ändå entreprenörer som gör detta. Och jag menar, entreprenörer, de växer ju inte på träd heller liksom. Så är det många entreprenörer, stort antal entreprenörer som får ekonomiska problem både i bolaget men också privat. Jag menar, det är inte så att den största prioriteringen den personen kanske inte har är bara direkt starta ett nytt bolag, liksom, eller hur?
Nej men det är klart att det är, alltså, för att det är inte så konstigt så här ibland att man tycker så, för att det blir alltså så här att du står som företagare, du har ett krav på dig att betala in skatten, du har krav på dig att betala ut lönerna liksom, och så händer det en sån här grej, kraven alltså finns ju fortfarande kvar, och så helt plötsligt så ska du ta 4% i ränta, alltså du ska belåna ditt hus för din familj på grund av att rädda någons jobb med 4% i ränta som du inte ens vet om du kan betala tillbaka, och du blir kanske då får gå in i borgen för själv eller låna in själv eller hur du nu gör liksom, eller om du tar lån av Alimia till exempel och ditt företag ska leva vidare, så har du 4% i ränta att betala tillbaka liksom. Varför ska jag sätta hela min privata verklighet på spel på grund av att jag ska klara den här krisen? Då kan jag lika gärna kursa bolaget och sen starta upp ett nytt bolag sen. Och det är inte heller rätt sätt att tänka heller. Men jag menar bara det att precis som jag sa det här med att det startar upp ett nytt och nytt företag. Det finns ju två sidor, va? Och går man lite hårdare åt den hållet eller åt det hållet. Alltså på något sätt så vill vi ändå hålla en mjuk mellansida i det hela. Alltså att vi vill ju att företagarna ska få tillräcklig kompensation för att kunna ha en liten, här får du en ganska stor morot för att fortsätta. Alltså lite billigare arbetsgivare.
Ja, men precis.
Till exempel, och så här.
Exakt, och det tar mig faktiskt då, nu kommer vi få en krispaket lite här, men om vi går till nästa punkt, det handlar ju om den här företagsakut med lån från banker, garanterat av staten. Och det är ju så här, men är man företagare, speciellt om man är en liten småföretagare, det är ju ändå så att det sitter ju nästan i ryggmärgen på en att man inte vill ta lån, eller hur?
Jag skulle aldrig ta ett lån för att rädda företaget i den här krisen. Aldrig skulle hända.
Och det är där kritiken har kommit mycket mot många av de här krispaketen, att det är väldigt mycket lån. Och visst, det kan man ju tycka vad man vill om. Det är ju ändå så att ska staten betala allt? Nej, så kommer det inte kunna vara. Men det har ju varit väldigt mycket fokuserat på lån. Och dels har det ju varit svårt att kanske söka de här lånen, och varit krångligt. Och även om de är liksom, även om de är garanterade av staten de här lånen, så är det ju ändå så att småföretagare är extremt rädda för att sätta sig i skuld för framtiden. Liksom. För jag menar, även om så att man kan skjuta upp betalningarna och sådana saker, men det kommer ju smälla i framtiden ändå. Liksom, att när pengarna måste ju tillbaka någon gång. Liksom.
Men skjuta upp betalningar, så alltså, det är ju totalt hjärndött. Det är klart att man kan göra det om man känner att man har tillfällig likvidkris som man ser utvägen ur. Men bara att börja liksom stapla upp saker på hög bara för att man förhoppningsvis vänder sen. Det vet väl vilken företagare som helst. Att, jag menar, det räcker ju att du gör en grymt stor tavla samtidigt som du har de här bergen på hög. Liksom. Eller typ att man går in i den här jag ska göra snabba pengar-syndromet och tror att man kan driva företag som du egentligen vet att det här går inte att driva företag på det sättet. Men helt plötsligt så börjar du komma in i det, för jag måste ha in snabba pengar. Liksom. Jag menar, och det kommer ju bara göra att du förlorar ännu mer pengar för att du lämnar inte tillräckligt bra vara eller tjänst eller vad det nu är. Jag menar, alltså så är det ju.
Och jag menar, Sen är det ju så, på något sätt är det ju så också att, menar, de svenska bolagen i Sverige, vad vi inte kanske vill göra i framtiden, det är ju liksom att man vill inte skuldsätta bolag, även om man på något vis kanske det blir en hel del bolag som blir mer skuldsatta, men det är också en risk med att skuldsätta bolag för framtiden, för dels kommer det kommer slå på konkurrenskraften för de här bolagen i framtiden garanterat, för att man kommer ha höga räntekostnader om man behöver.
Om man tänker globalt så får de ju absolut, så kommer ju de inte stå så lika bra om man säger.
Nej, det blir tufft alltså. Och när det är på något sätt, det finns ju ett ordspråk som säger att den som är i skuld är inte fri. Och det ligger ju mycket i det. Man är inte fri om man har väldigt mycket skulder. Så ja, det finns, jag tycker det är bra att det finns akuta lån. Det tycker jag är bra att det är ett alternativ. Men jag skulle nog ändå som företagare vara väldigt liksom restriktiv med.
Men alltså, sen det är med småföretag. Men om vi säger de stora företagen. För att det är som man, det är också, så här är det också så här att alltså, företagare är människor, alla företagare tycker olika. Det är liksom, det är inte så här bara att men du är företagare så du måste sätta dig borta i den flanken där borta i det hörnet för att du är företagare, utan du kan ha precis lika mycket värderingar precis som en vanlig normal person, och det finns inom företagandet också. Det är bara att, alltså, hur man tycker att man ska lösa saker och ting, och en företagare är oftast väldigt duktig på att ha åsikter för att man nästan jobbar ju med att ha åsikter om hur man tycker att den bästa lösningen.
Ja, du har ju på oss, vi har ju massa åsikter.
Ja, ja, men sen är ju du och jag väldigt extroverta, både du och jag, om man säger. Så att, det är oftast inga problem. Men, nej, men alltså den här åsikten om att varför i hela friden ska vi hjälpa de stora företagarna? Alltså, det finns ju faktiskt en åsikt som man kan ha där. Om att varför, de här går miljardvinster år efter år efter år. Varför ska vi som statlig verksamhet tjäna tillräckligt mycket pengar vanligtvis? Sen när det kommer en sån här kris, varför klarar inte de helt plötsligt att stå på egna ben då? Jag menar, de har ändå tagit vinst på vinst på vinst på vinst och aktieutdelning på aktieutdelning på aktieutdelning. Jag menar, någon gång så kanske de ska stå på egna ben. Varför ska vi hjälpa dem?
Magnus? Men ligger det inte en del i den kritiken då?
Jo, men alltså jag, sen är det ju så här att man är ju, jag är kluven i det, om man säger, för jag tycker lika väl att år efter, alltså när 2019 är slut, så är 2019 slut, så är det ett nytt blankt papper, för så tycker vi företagare, för att det som hände året innan, alltså nästa år är vårat år, så tycker jag att en företagare liksom, nästa år då ska vi toppa det, nästa år är vårt bästa år liksom, och då betyder det att förra året finns inte, så att när den aktieutdelningen kommer, då är du inne på ett nytt år. Liksom, så att den aktieutdelningen kommer från förra
året. Ja, men då är du i så fall, Johan, så som du resonerar i så fall, då, det innebär ju i princip då att så fort det är lågkonjunktur så kan bolag leva på korttidspermitteringar, och så fort det är högkonjunktur så kan man trycka utdelningar. Det är ju, så resonerar du då ungefär då ju.
Nej, men alltså det har ju med aktieutdelningen att göra, men resoneringsmässigt, jo, men självklart så är det ändå så att du bygger ju kassa oavsett, om man säger, alltså går det bra så har du en större kassa, utan för att du nollställer ju det inte bara för att du har en aktieutdelning. Så att...
Nej, absolut. Men vad jag menar är ju att om, säg att vi har lågkonjunktur ett år och man lever på korttidspermitteringar, och sen nästa år då så är det frid och fröjd och går bra i konjunkturen, då trycker man aktieutdelningar. Jag menar, det går
ju... Är det inte den vägen vi är på just nu?
Menar jo, du? Precis. Och det är det som har varit lite min kritik också då med korttidspermitteringarna. Jag menar att vi ska inte implementera en mängd system här. Jag förstår att detta är ett speciellt läge och det kanske är bra nu då med korttidspermitteringar. Eller det är ju bra såklart. Men... det är ju ändå så att vi ska inte bygga in det här för mycket i våra, liksom, i vår marknad. Att det är vi så att så fort det är dåliga tider så ska staten betala. Liksom. Det, så får det inte bli. Så när den här krisen är över, jag tror att vi måste se över alla de här reglerna och lagstiftningarna och sånt väldigt noga efter det här. Så att den fria marknaden ändå blir fri på något sätt. Liksom.
Jo, men alltså, det, är ju, det här pratade vi om ju även i förra avsnittet. Det är ju så här att i min värld som ser ut, min lilla bubbla så att säga, då är det ju ändå så här att alltså, har staten höga skatter så får staten ta stora kostnader när kostnaderna blir stora, till exempel i en lågkonjunktur och vid kriser. Och därav så tycker jag ju att det beror på vilken väg man vill gå och hur man ser liksom marknadsekonomin eller om, alltså vilken typ av ekonomi man vill ha. Liksom. Och jag tycker i dagens läge så jag menar vi har väldigt höga skatter och höga arbetsgivaravgifter. Det är väldigt mycket kostnader på företag. Så jag menar i min värld så tycker inte jag det är konstigt att staten behöver gå in och hjälpa till nu.
Nej, men det resonemanget tycker jag är helt riktigt. Liksom, jag menar, det är ändå så att vi har ändå inskränkningar på marknaden vad det gäller skattetryck och sånt. Så det, jag tycker det är ett rimligt ställningstagande att vi betalar ändå.
Men för annars får det bli så att företagarna får ju stå kanske med lägre skatt, men då får de stå själva när det väl barkar hen, så att säga.
Ja, precis. Och menar man skulle ju kunna, det är ju ett väldigt libertarianskt liksom tankesätt, så att man i princip inte ska ha några skatter eller någonting. Det är liksom, det är one man show, och är det kris så får man klara sig själv, och är det inte kris så går det jättebra.
Lite som i USA.
Ja, det är ju, USA är ju mer libertarianskt eller mer frimarknad på det sättet än vad vi är i Europa.
Men jag läste en artikel som jag inte vet, jag tror att det var för CNN, där de röstade ner, tror jag, det här att rädda stora företag. Men jag vet inte om det stämmer eller om det bara var liksom sådär, va? om det är verkligen att de röstade ner det förslaget om att rädda stora företag.
Men alltså jag tror att mycket väl att det kan vara så att den undersökningen visar det. För menar, amerikanerna är ju, du ser bara den här debatten man har om sjukvårdssystemet. Liksom. De flesta människor, en majoritet av amerikanerna, vill inte ha ett allmänt sjukvårdssystem som är skattefinansierat. Liksom. Det ligger ju, och jag menar, det är ju inga dåliga människor i USA för det. Liksom. Det är ju, på något sätt är det som ligger så liksom, djupt rotat hos en amerikan att man klarar sig själv på något sätt. Och man bygger sig med sin egen, liksom, the American way, the American dream på något sätt. Och då handlar det ju väldigt mycket om det här med att människor tycker väl antagligen inte att, att staten ska lägga sig i för mycket. För att i USA tycker man att staten ska vara jätteliten och inte lägga sig i. Det är därför man har det här med staterna och federala lagar och de här bitarna. Så jag menar, jag tycker inte det är...
Ja, men det där har du ju också. Men precis som allting, det har ju med inställning. Var står man själv? Vad tycker man själv? Ja. Liksom. Ja. Men alltså, om vi ska se till Sverige så... Så får vi se egentligen lite nu exakt hur stora de här räddningspaketerna blir. Jag menar, det har ju kommit förslag om att vi ska låna upp liksom 1 000 miljarder i statsskuld, eller statsskulden för att rädda. Kommer det bli verklighet? Troligtvis inte, utan det är säkert, alltså, man får ändå, många partier också går ju ändå ut med lite reklam att jag vill hjälpa mest, om man säger, även om alla gör väldigt bra. Oavsett parti så försöker faktiskt alla göra någonting, om man säger. Sen om du håller med om det eller inte, det har ju med partipolitisk inriktning att göra.
Men det, precis,
jag är stolt över svensk.
Ja, absolut. Jag håller med dig. Alltså, även om jag tillhör ju politikerna. Men det är ju ändå så att jag tycker ju att både sossar och liksom moderater och vad det nu kan vara. Jag tycker att ändå att vi... Även om man går ut med lite egna förslag, absolut, det gör man ju. Men jag tycker ändå att det visar upp det som händer i Sveriges riksdag. Att ändå på något sätt finns någon slags samsyn.
Det tycker jag. Alltså, på något sätt så är det ändå så här. Finns det inga företag så finns det inga intäkter. Liksom. Men vi kör. Vi avslutar alla där. Och så nästa avsnitt så kör vi. Vi är på 36 minuter. Och tiden är knapp. Vi har mycket att göra, både du och jag. Men nästa avsnitt så kör vi sökoptimering, va?
Ja, sökoptimering ska vi köra ett avsnitt om. Ja, det är ganska intressant. Både du och jag tycker det är jäkligt spännande. Och jag jobbar ju med det en hel del i mitt bolag. Så fasen, det blir tufft.
Ja, men vi tävlar ju. Jag tävlar ju med om allt med alla i och för sig. Så att jag ska inte säga
Ja. Men du väntar dig bara. Jag har några nya siffror jag kommer
berätta. Ja. Just nu så ligger du långt efter, eller vad?
Ja, eller hur? Bara för att du så kör sån fusk-SEO.
Ja, precis. Så är det. Backlinks och grej. Nej då. Men ja. Som sagt, tack så hemskt mycket för att du lyssnat. Jag heter Johan Mårtsson. Du har lyssnat på Aktörspodden och vi har haft med oss...
Magnus Thulin.
Och vi har inte suttit på Flora Workspace i centrala Göteborg, även om vi vill göra det. Men på grund av viruset så skickar vi dem givetvis en väldigt varm tanke. Och så vill vi tacka alla Patreons och alla som är med och tjötar i kanalerna. Eller med mig och Magnus på sociala medier. Har du nu simlaget?
Ha det fint.
Hej.
Hej.